Vi har ett spännande paket av ämnen här för min del. Vi har frågan om de här solas. Det är inte fråga om solen alltså. Utan sola betyder liksom ensam endast. Men vi ska försöka se lite på vad det här betyder. Det var någonting väldigt viktigt för reformationen som vi har haft 500 års fest för här. Just i förra årets. Så det är någonting som var centralt för de här reformatorerna. Och de menar någonting väldigt specifikt och viktigt just med de här solas. Och de är fortfarande väldigt aktuella och väldigt betydelsefulla när vi kommer in och ser vad det betyder. Och det är alltså Bibeln alena, nåden alena, Kristus alena, tron alena och allt det här soli deo gloria, till Guds ära alena. Men lutheranerna har inte så väldigt mycket betonat det där sista, men de har det nog med. Det är alltså fem sådana solas. Och vi ska idag se på sola scriptura, Bibeln alena. Och då är det fråga om den hela grunden för den kristna tron. Och vad har Bibeln för plats i vårt liv? Och låt mig börja med att berätta, vi har också en bibelskola i Finland, en finsk bibelskola. Och vi hade tre personer där på besök när jag undervisade senast, där faktiskt i första Petrusbrevet som var här också. Just, och de här tre kom från en rörelse i Finland som är jättestor och väldigt klar och ganska sluten, och den heter Gammal lestadianska rörelsen. Och de kom från en familj med 11 syskon, och de var tre från samma familj. Och de hade upplevt väldigt tuffa saker som de berättade för hela gruppen där. Men en sak som jag fastnade vid var det som de sa den sista dagen när vi hade gått 3 dagar igenom första Petrusbrevet och så här, så sa de att det var skönt att höra på Guds ord, och så sa de att vi har aldrig läst Bibeln. Därför att vi fick höra att det ska vi inte göra, utan predikanten är vår Bibel. Och det är ett sätt man kan komma fel från det här med sola scriptura. Predikanten är vår Bibel. Vi ska se på det här senare, men det är väldigt viktigt att predikanten är inte vår Bibel, utan Bibeln är vår Bibel. Den största utmaning vi har idag, menar jag, är att hålla fast vid skriften. Om du rör dig i kristna sammanhang, var än du rör dig, om du hör på kristen radio, kristen tv, läser kristna blad och så vidare, så får du höra hela tiden idag om att det är en ny tid, vi ska förnyas, vi ska ha något nytt, vi har funnit ett nytt sätt, en ny strategi. Det vimlar av det här, nytt, 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 nytt. Och så läser du Bibeln, så är det mest håll fast. Stå stadigt. Stå kvar. Förbliv. Det är ganska roligt. Det är helt någonting annat än det du hör idag. Och när det gäller skriften också, så är Paulus väldigt mån om att säga till Timoteus att du ska stå kvar och du ska hålla fast vid det som du har lärt dig och som du vet att det sant och gott och rätt och så vidare. I andra Timoteus brevets tredje kapitel har vi en nyckelvers när det gäller det här med sola scriptura, Bibeln alena. Paulus skriver här från 14 versen så här. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli helt färdig, välrustad för varje god gärning. Håll fast vid det du har. Stå kvar. Håll fast vid skriften. Bakgrund för det att Paulus säger så här är att han förklarar att han nu lever i svåra tider. Han lever i den yttersta tiden. I Finland och på andra ställen också får jag ständigt frågan, är det nu den yttersta tiden? Lever vi nu i den yttersta tiden? Mitt svar är alltid absolut. Det är 100% säkert. Hur så? Ja, men det står skrivet. Men då måste du förstå, vad är det som är den yttersta tiden? Helt kort, den yttersta tiden är tiden mellan Jesu första tillkommelse och Jesu andra tillkommelse. Det kallar Nya testamentet för den yttersta tiden. Gång på gång på gång sägs det. Nu lever vi den yttersta tiden. Och den yttersta tiden är en svår tid. Och Paulus levde i den yttersta tiden och vi lever i den yttersta tiden. Den yttersta tiden har funnits i ändens tid. Den yttersta tiden har funnits i 2000 år nu. Och vi lever i den. Och Paulus levde i den. Och med bakgrund i det så beskriver han hurdan tiden är och hurdan den människa är som lever i den yttersta tiden. Och han säger att han själv har fått lida och kämpa förföljelse och med alla möjliga bedrövelser som han har fått möta. Och med bakgrund i det så säger han att du Timoteus, du känner Bibeln, skriften. Ur Paulus synvinkel gamla testamentet, men har en viss antydning redan då också på det nya testamentet som håller på att födas under Paulus tid. Och det var väldigt klart redan i urkyrkan att det kom ett brev från Paulus, så det är inte ett vanligt brev bara, utan det är Guds ord. Och det föddes liksom en det nya testamentet då. Så Paulus, man kan gott säga att det här hänvisar till hela skriften. Han säger att du känner den heliga skrift sen barndom. Sen mikron. Så han har fått lära sig Timoteus Bibeln. Ända sedan han var liten. Ända sedan han var så liten att han förstod någonting. Så lärde han sig skriften. Det var det bästa vi gjorde som föräldrar. Vi har tre söner och det var det, tre barn, två söner och en dotter. Det var det bästa vi gjorde att vi läste Bibeln för det. Många misstag man gör som förälder. En av mina vänner sa att det är en lång räcka av oavbrutna misstag att vara mamma och pappa. Men en sak som vi gjorde rätt var att vi läste Guds ord och de tyckte om det. Vi läste gång på gång igenom barnbibeln för att vi ska förstå att det här är Guds ord. Och sen har mamma och pappa sina meningar och så vidare. Och så länge man bor hemma måste man tyvärr lyda dem. Men det är inte Guds ord det som mamma och pappa bestämmer. Det är inte Guds ord det som predikanten säger. nödvändigtvis. Utan Guds ord är Guds ord. Och det ska vi lära känna. Och det hade Timoteus fått lära känna och blivit överbevisad om. Och den som gör att vi får en sån här övertygelse om att Bibeln är Guds eget ord, det är den helige ande själv. Vi kan och vi ska, och jag kommer att göra det här idag också, ge grunder för varför vi tror att Bibeln är Guds ord. Men jag kan inte övertyga dig om att Bibeln är Guds ord. Det är den helige ande som gör det. Jag tror att alla kristna vid sin födelse, när de blir kristna, så får de som födelsedagspresent en tillit till Guds ord. En likadan tillit som ett litet barn har till sin mor. En spontan sån här tillit att detta är någonting jag kan lita på. Det här är gott, det här är min mor, det här är kärleksfullt. Och vi, när vi blir kristna, får vi den här tilliten till Guds ord. Men sen kommer det in en massa andra röster som försöker få oss att inte längre ha denna tillit till Guds ord. Och det kan vara olika typer av tvivel, och det kan vara olika typer av auktoriteter som kommer in istället för Bibeln. Och som blir på något sätt högre. Och nu börjar vi vara väldigt nära det här som reformatorerna talar om när de talar om skriften alena, Bibeln alena. För det som de menar bland annat var att det finns ingen högre auktoritet än Guds ord, Bibeln. Vi kan svara på invändelser, men bara Gud själv kan överbevisa om sitt eget ord. Men vi får inte låta de som står emot Guds ord kväva vår tro på Guds ord. Utan vi ska svara på invändningar, och vi ska svara på de frågor vi svår, och vi ska hålla fast själv vid Guds ord. Bibeln själv ger oss information, men den ger inte bara information, den ger Guds ande, den ger liv. Bibeln är samtidigt både en auktoritet och ett nådemedel som verkar i vårt liv. Vi ska se på det här. Bibeln ger kunskap om frälsning, men det ger också frälsningen själv. Jag är personligen omvänd av Bibeln. Jag var 15 år gammal när jag vaknade. Blev väckt ur min andliga sömn som jag hade sovit bort hela min ungdom. Nästan bokstavligt också. Men så kommer Guds ande, och så blir jag väckt genom Guds ord på ungdomsmöte, och genom att jag fick en bibel som gåva i det som vi kallar för konfirmandundervisning. Skriftskolan heter det, säger vi i Finland. Konfirmandundervisning. Fick jag en litet Nya testament och psalm. Jag började läsa det. Och det där ordet, det talar så kraftigt till mig. Det talar genom allting som jag hade upplevt, allting i mitt liv. Och det väckte mig, och jag fick en längtan. Och så fick jag ett möte med Jesus Kristus till frälsning och förändring av hela mitt liv. Det var 40 år sedan, och det fortsätter fortfarande idag. Och det var ordet som omvände mig. Och under hela mitt liv, gång på gång, när jag har någonting har skett och jag har liksom hållit på att somna bort, eller alltså andligt sett, jag förstår det här väldigt väl, för jag har också en diagnos på att jag har sömnapné. Så jag vet vad det betyder att du liksom här. Det är många som har det i bibelskolan i Finland. Men men ordet kommer och väcker. Ordet väcker. Vi tror att det finns någonting, ofta att det finns någonting kraftigare. Du kan få en upplevelse hit eller dit. Men det finns ingenting kraftigare än Guds eget ord. Vi kommer tillbaka till det också snart. Men nu ska vi se på vad de menar när de säger Bibeln alena. Vad menar de? Menar de att vi inte ska använda vårt förnuft alls? Menar de att om din bil är sönder så ska du läsa Bibeln för att se hur man får den fixad? Nej. Bibeln alena betyder inte en förnekelse av förnuftet, utan betyder att när det gäller trosfrågor, vårt förhållande till Gud, så är det Bibeln alena som avgör i sista hand. Det är Bibeln alena som avgör. Inte någon auktoritet eller någonting annat. Men vi förnekar inte förnuft. Vi måste ju ha sunt förnuft. Luther sa att Bibeln är skriven för människor som har ett huvud på sina axlar. Därför att om du tar bort huvudet så är det väldigt svårt att förstå ordspråksboken eller Johannes brev. Eller. Så du måste jobba med texten, förstå, tänka. Det är inte förbjudet att tänka. Om man vägrar tänka intelligent så får du bara dumheter. Och det är ingenting att skryta med. Du måste kunna tänka och förstå. Men det som reformatorerna höll fast vid är att du kan inte, förnuftet kan inte komma först och säga att jo, det är nu så här att vi förstår inte att hur det skulle kunna ske något under. Så därför sker inga under. Så när det står om något under i Bibeln så är det inget under, utan det är bara en förklaring på någonting du inte förstår eller någonting. Förnuftet kan inte definiera på förhand att det kan inte ske något under, utan förnuftet läser och söker förstå vad Gud har gjort och sagt. Så vi kan inte komma med en naturalistisk världsbild, alltså en världsbild som stänger ut Gud, och sen försöker vi läsa Bibeln och så blir det ingenting därför att vi ska förklara alla under som där är på ett naturligt sätt, och det går inte. Och så får vi en Jesus som har pressats in i en låda. Han kan inte göra under, han kan inte vara övernaturlig, han kan inte vara Guds son och så vidare. Detta är vad reformatorn sa, nej. Förnuftet kan inte avgöra, utan förnuftet är en tjänare som lyssnar och arbetar helt fullt, 100%, så gott det kan, men ställer sig i trosfrågor under Guds ord. Förnuftet kan inte säga, du kan inte vara treenig Gud. Du kan inte vara tre personer i en gudom. Nej, utan förnuftet lyssnar som en tjänare. Så det här är förhållande till förnuftet. Sen förhållande till traditionen. Vi har alla någon slags tradition. Vi har en lång tradition av kristenhet nu, 2000 år. Och vi har kyrkor som betonar det mycket mer än lutheranerna, till exempel katolikerna, ortodoxa och så vidare. Men också vi har en tradition. Varje väckelserörelse har någon slags tradition. Och det blir lätt så att man säger att ja, vi brukar inte göra så där i vår rörelse. Vi brukar inte ha såna gitarrer. Och så kommer varje instrument in genom en kris. Piano. Det tar 2 år som vi funderar. Okej. Och så kommer gitarr. 2 år till och så godkänner vi gitarr. Nej, utan det, vi alla har en tradition, va? Men nu säger alltså, på Luthers tid var det här jättetufft, för de katolska teologerna sa till honom att Luther, du kan inte, du har hela kyrkans tradition och du har påven och du har allt det här, du kan inte gå emot det, vem är du? Och han själv också kämpar med det här, så att hur kan jag, men Luther var en otrolig bibelläsare och en otrolig student av Bibeln. Han läste och läste och läste och han undervisade det ena brevet efter det andra, det ena boken efter det andra. Och sen när han blev övertygad om att Bibeln säger så här, så sen till slut så sa han, och det här var så häftigt, men det ledde till reformationen, att han sa till hela den väldiga katolska traditionen, ett enda ord av Gud fäller er. Ett enda ord av Gud är större än hela traditionen. Men det betyder inte att han föraktar traditionen. Och det kan inte vi göra heller. Vi kan inte säga att ja, det spelar ingen nu. Det är jag och Bibeln. Det är inte vad sola scriptura, Bibeln alena menar. Det är inte jag och Bibeln. Och så är, har alla andra fel. Det ser vi när vi tänker på det här tredje förhållandet till teologiska, kyrkliga, kristna auktoriteter och ledare. Här kan vi inte heller förakta. Vi kan inte köra som om det inte skulle finnas någon annan. För då får vi alla möjliga underliga idéer. Och högmodet tar över och så står vi där, jag och Bibeln. Men samtidigt måste vi säga att också här, och de alla hör ihop, de här förnuftet, traditionen, auktoriteter, i allt det här sa Luther att i sista hand så är mitt samvete bundet till Guds ord. Nu ska du inte förstå det här som om jag skulle vilja uppträda som en hjälte. Men jag ska berätta dig exempel därför att det hjälper att förstå. Jag satt på ett möte. Jag sitter i det som kallas för Finska kyrkans kyrkomöte, alltså det högsta beslutande organet för lutherska kyrkan i Finland. Och i det har vi då en grupp som arbetar med teologiska frågor. Och så hade vi frågan om äktenskap. Det har varit nu. Man har hållit på i åratal. Ska kyrkan stå fast vid en man plus en kvinna tills döden skiljer dem åt, som Bibeln lär? Eller är det möjligt att öppna upp för det ena och det andra och så vidare? Två män, två kvinnor. En man, två kvinnor och så vidare. Hur ska vi ha det? Och så hade jag försvarat synpunkten på att det är en man plus en kvinna som Jesus undervisar, som Paulus undervisar, som hela skriften säger. Och vi ska inte ge upp det. Så blir det kaffepaus. Tre långa bord. Första bordet blev så fullt att det fanns inte en enda stol ledig. Så vad gör du då? Du går till följande bord, inte sant? Så jag gick till följande bord och slog mig ner. Så kom en väldigt högt utbildad kvinna där, kommer efter mig i kön. Hon kommer framför mig, ser på mig en eller två sekunder och går till det tredje bordet. Så kommer följande. Hon ser på mig, går till det tredje bordet. Och så fyller de det tredje bordet. Och jag sitter ensam däremellan. Därför att jag hade fel åsikt. Jag kände igen det där. Så jag blev inte rädd och fullkomligt liksom hysterisk. För jag kände igen det där. Vi hade gjort samma sak när vi lekte som barn. Sådär. 8, 9, 10 åringar på bakgården av vårt hus, så hade vi en sån ishockey. Och så när det kom någon ny som hade flyttat in, så viskade vi allt varandra, ingen tar honom. Och så kom han dit och så stod han där. Ska jag komma på den sidan eller den sidan? I det laget eller det laget? Och så sa alla, inte vet vi. Och så spelade vi och så stod han stackar där. Jag visste vad det betyder när man ska förödmjuka någon. Så jag visste vad som håller på att ske. Men nu var det akademiskt utbildade och inte 8-åringar som gjorde det där. Min poäng är den här. Ibland måste du stå ensam med bara Bibeln. Du har ingen annan. Vi lever i en tid då de här stora kyrkosamfunden håller på att ge upp officiellt sin tro på en man och en kvinna som Bibeln undervisar och glida in i det ideologiska nya tankesättet om sexualetik och samliv. Och det betyder att du som kristen, vilken ålder du än är, men speciellt ni yngre, kommer att måste sitta och dricka ditt kaffe ensam. Är du beredd? Du kan vara jättevänlig, du kan vara respektfull, du kan vara en människa som vill lyssna på andra och ta i beaktande, men du kommer att måste stå där ensam. Om du inte är beredd på det, så har du bara två möjligheter: get out eller give up. Ge upp Bibeln eller så ger du upp allting och går bort. Men det rekommenderar jag absolut inte, utan du bara står där. Och så är du så vänlig som du kan. Jag pratar just med en flicka i Finland som är en stor skola. På hennes klass har hon 5 lesbiska väninnor och många andra som lever ett annorlunda liv. Och hon där helt ensam mobbas varje vecka för sin tro på äktenskap. Ni har ordet mobbning, inte sant? Mobbas varje vecka. Är du beredd? Jesus sa att det kostar någonting att följa honom. Vi är olika och Gud leder olika. Du behöver inte ta samma sak som jag behöver inte ta samma sak som du. Så vi har olika liv och Gud ger dig kraft. Du behöver inte vara rädd. Gud ger dig allt du behöver, men det kan kosta. Och när vi talar om Bibeln alena i förhållande till auktoriteter, så ibland måste vi säga till hela biskopsraden och till hela kyrkomötet: nej, vi följer Bibeln. Sorry. Och det kan betyda att vi blir åsidosatta när det gäller tjänster och saker och ting. Och det kan betyda att vi får inte de samhälleliga stöd ekonomiskt som vi borde få annars. Det kan betyda vad som helst. Beror på hur tiden är, hur politiken blir och allting. Men vi måste hålla fast vid Guds ord. Och Bibeln alena för reformatorerna betyder det här. Att när de har kommit fram till vad det står, så håller de fast vid det. Men då kan du fråga, men Leif, vad sitter du överhuvudtaget kvar där då i det där och talar? Vi går inte in på det nu, det är en annan fråga. Men jag ska säga en sak. Jag lyssnar på mina fiender. Fiender i bemärkelse att de har en helt annan syn. Varför? Därför att vi ska aldrig hånfullt disrespektera, alltså icke respektera de som har en olika åsikt. Varför det? Jo, därför att det kan hända att du också har fel någonstans. Och när du lyssnar så kan du lära dig någonting. Men du måste vara försiktig, för du kan inte hoppa med på varje nya tåg som går. Men du måste ha en respekt för teologiska auktoriteter och ledare. Även om de har fel. Därför att vi har också en hjärna och ett tanke och ett hjärta som är syndigt. Förstår du vad jag menar? Vi är själv sådana som vill gå bort hela tiden. Så därför måste vi vara på noga med att vi inte tror att om jag sitter här hemma ensam och läser min bibel och inte lyssnar på någon, så då går jag rätt. Då går du antagligen 100% säkert fel. Så du måste vara med. Det måste finnas en balans. Du måste lyssna. Och det har du gjort så bra när du har kommit i bibelskola. För här är det samtal och undervisning av den ena efter den andra. Och så kan du sitta och fundera. Och så kommer du fram till en övertygelse. Och sen när du har kommit fram till den och har goda skäl för den, sen håller du fast vid den. Vad det än kostar. För att ta ett exempel till. För att ni ska förstå att det här gäller inte bara teologer alls. Vi har ett blad som jag är chefredaktör för. Vi gjorde en artikel på att det blev en ny bestämmelse i finska skolor att man åt barnen är det plikt att undervisa att det finns mer kön än två. Man ska undervisa det för barnen. Och det var de som ville protestera och säga nej, men det finns bara två kön biologiskt. Varför ska vi rodda ihop det? Jo, men du ska undervisa att det finns mer kön. Och så ringde vi 8 experter på småbarnspedagogik. Alltså sådana som jobbar med att lära småbarn. 8 stycken ringde vår journalist. Vet du hur många av 8 som vägrar kommentera det? 8. Varför? Därför att det är en tuff tid. Nej, jag skulle annars, men... Vilket betyder att de alla tyckte det var problematiskt. Men alla vägrar kommentera det. Därför att man har lyckats få till stånd i Finland en sån liksom diskussionsklimat, samtalsklimat, att om du är av olika åsikt, vissa av våra främsta experter har trätt fram och sagt att nej, men sluta upp med det här nu, det finns 2 kön. Och de blir så attackerade i media, de blir så slagna ner, de blir så föraktade att det är alldeles otroligt. Jag ringde en av dem och sa, hur har du orkat? Så jag hade aldrig kommit så mycket snö in i stugan som i år. Det är ett uttryck vi har, kommer snö in i stugan. Alltså, det har aldrig varit så tufft år som i år. Hon har blivit belönad flera gånger för hennes insatser i familje- och barnrådgivning. Och så plötsligt när hon har fel åsikt så är hon fullkomligt noll och helt attackerad. Och det här betyder att om hon ska stå på skriften så måste hon ha mod. Och måste bara stå där och säga ja, men jag står där för både forskning och skrift säger det här. Så förstår du, detta betyder Bibeln alena. Att om det är någonting som Bibeln verkligen undervisar, så då håller jag fast vid det oberoende. Och så får det kosta sen vad det kostar. Och om vi inte har den här attityden, så då går alla väckelserörelser och alla bibelskolor och alla kristna sammanhang bara som en enda sån här stor svallvåg. Alla går med i den senaste ideologiska floden. Och det är mycket av det som sker. Det är många kristna ledare som vänder om. Och rörelser, hela rörelser. Men håll du fast. Det är det som det betyder det här. Skriften alena avgör. När det gäller trosfrågor, när det gäller etiska frågor som Gud har talat om, så är det skriften alena som avgör. Bibeln är högsta auktoritet och det är den slutliga auktoriteten. Är det någonting du vill fråga om det här? Bara fritt. Ja. Du har väldigt rätt, och vi måste finna kreativa vägar att samtala om det här, att ge argument för det här, att sprida litteratur och undervisning och kunskap om det här. Och det är inte så väldigt lätt, det är en stor utmaning. Men jag tror där, jag sa nyss att det är lite tuffare för den yngre generationen. Men jag tror här är ni ju mycket bättre än vi äldre. För ni har mycket mer kreativitet och koll på allt möjligt från teknik till en massa. Så använd det. Fundera ut vägar. Jag skulle älska att se att vi skulle ha en flodvåg av kristen kreativitet som svarar på de här utmaningarna, som gör film och gör musik och gör en massa saker som svarar på det här. Och alla filmer och sånger och saker och litteratur behöver inte vara liksom att det direkt är bibelundervisning. Det håller vissa av oss på med, det ska vi göra. Men vi behöver filmer som visar att det är bättre att du har en far och en mor än att man medvetet tar ifrån dig den ena. Om du förstår vad jag menar. Alltså vi behöver filmer som visar vissa delar av sanningen och övertygar om just den biten av sanningen. Det är så film gör, man tar en eller två poäng som man försöker säga. Nu har vi ju en flodvåg av sådana här av media som håller på med att säga liksom det som är obibliskt. Men vi behöver ett svar på det med sånt som säger att det är rätt. Så. Och det är gott. Det går att argumentera, det finns goda argument. Sen ska vi också, en sak är också att vi behöver själv leva enligt skriften. Jag var med min fru på ett bröllop för en tid sedan och så satt vi där och så var det en ung dam som satt mitt emot oss och hennes pojkvän och de levde ihop och de hade inte varit så länge ihop. Och så frågade hon plötsligt att hur länge har ni varit gifta då? Så sa jag 37 år. Va? Hon höll på att svimma. Va? Och så, det är länge. Och så sa hon, kan jag få fråga, ursäkta, hur är det möjligt? Så det var ju liksom att hon bad mig. Så jag berättade för henne hur det är möjligt. Och vad Bibeln säger om det. Förlåtelse. Allt möjligt. Och när jag hade börjat en minut så ropade hon på sin pojkvän som var någonstans. Kom hit nu! Du måste höra det här. Så det är bara ett sätt. Du lever och så när du blir tillfrågad så svarar du. Och skapar ett intresse, en hunger att få veta om det. Ett fantastiskt bra exempel på hur man svarar är Espen Ottesens bok Mina homosexuella vänner. Och hela den processen att han har intervjuat de här människorna, vilka vissa nu har kommit också liksom öppet fram och säger jag är kristen, jag tror på Gud, jag har den här homosexuella läggningen men jag tror på Gud och på Guds ord och vad den undervisar och jag vill leva enligt det. Det är ett väldigt fint sätt att svara, att plocka fram de här människorna. För att det är ju fullkomligt liksom åsidosatta i den här debatten. Man har hundratals exempel på människor som säger att jag var gift och så här, men sen fattar jag att jag är homosexuell och så lämnar jag min fru och nu är jag den här mannen. Och en massa sådana här vittnesbörd. Men vi behöver kontravittnesbörd som säger nej. Det är så här. För de här kontravittnesbörden, de har en tendens att liksom skaka om hela byggningen, förstår du. För att, men hur kan det vara? Det här passar inte in alls. Det kan ju inte finnas någon som lever så där. Jag presenterar mig själv om jag går till en skola och om det är ämne eller om jag blir tillfrågad, så presenterar jag mig att jag hör till en sexuell minoritet. Mm? Och så säger de, vad är det? Och det, då har du den vakna. Så länge jag talar om Josef och Abraham, så det är ingen som är intresserad. Men sen säger jag att jag hör till en sexuell minoritet. Och vad är det för minoritet? Jo, jag är kronologiskt monogam. Och vissa av oss har kommit ut ur skåpet. Och vi kräver respekt för den här synen. Vi vill ha rätt att gifta oss. Vi vill ha rätt att vänta på sex tills vi gifter oss. Vi vill ha rätt att gifta oss. Vi vill ha rätt att vara trogen min hustru, min man. Vi vill ha rätt att ha barn och ge dem en mor och en far. Vi är en sexuell minoritet. So what? Vi har rättigheter. Det som jag märker är att ungdomar förstår det här, men sen i vissa församlingssammanhang när man ser att jag hör till en sexuell minoritet, så börjar de samla sina böcker och packa sin väska innan de hinner höra vilken minoritet. De kristna har alltid varit ens. Låt mig berätta någonting och sen har vi snart paus. Mitt i den här debatten, när vi var om det här exemplet. Det är nu inte ens det centralaste, men det är viktigt. Men det centralaste kommer vi in sen på följande timmar. Men så kommer det här argumentet i en grupp vi satt där. Kommer väldigt hårt att jo, men det fanns inga sådana här människor på första århundradet. Det fanns inga, liksom det här är någonting nytt och så här. Och därför kan inte Paulus tas på allvar och så här. Och så har jag en god vän som är. Jag skulle säga att han är den största expert på första århundradets kristenhet som finns i Finland. Han har läst alla texter, han kan dem, men han är väldigt så lågmält och ödmjuk. Och så där. Men jag skulle bara vilja påpeka att vi har faktiskt den och den och den och den och den texten. Där vi ser klart och tydligt att det fanns kärlek, förhållanden som definierades som kärlek. Och så här. Paulus kände igen allt det här. Och ändå skriver han så här. För han var jude och han byggde på gamla testamentet. Och han var kristen och han byggde på Jesus. Och det kommer därifrån. Och det är inte det att han inte kände till sådana här förhållanden. Som byggde på respekt och kärlek och så vidare. De var färdiga att dö för varandra. Vi har texter på det. Och sen när det var paus så såg jag när han tog sin laptop. Och gick till de här teologerna och sa. Vill du att jag ska visa de här texterna eller tror du mig? Det var så skönt. Och så sa han så här. Om du går i Korint. Spacerar omkring i Korint. Det är inte Tromsa utan det är Korint. Och så kommer Paulus emot dig. Så det är en sak du vet om den där mannen ögonblickligen. Hans sexualetik är någonting fullkomligt annat än de här korintierna. Som aldrig ens har hört om sjätte budet. Han är någonting helt annat. Han är en minoritet. Han är en ny främmande minoritet. Och när han börjar skriva det han skriver, så har vi texter på att folk reagerar och säger, hör du, det är omöjligt det du säger. Vad är det du talar om trofasthet mot en? Det är ju omöjligt. Inte kan en man vara trofast en kvinna hela sitt liv. Det var så de reagerade. För det var allmän kutym och tanke att en man har flera. Och om inte du har någon kvinna så har du dina slavar. Om inte du har någon vuxen slav så har du dina små pojkslavar. Vi har texter på allt det här. Så vi vet att det var sån omgivning Paulus levde i. Så den goda fråga du har, den var verkligen tuff för Paulus. Hur ska jag förklara det här för dig här? Att Jesus säger att en plus en tills döden skiljer åt. Och de här håller på med sina slavar och slavinnor. Och om det föds barn så lämnar de dem på trappan. Vilket var väldigt vanligt. Vi kan inte ta emot det här barnet så vi lämnar det på trappan. Och så tas det till prostitution eller hundarna kommer och tar det eller så här. Eller så förs det till en slav. Och så kommer de kristna sen. Nej, kära lilla vän. Det här barnet ska vi plocka upp, tvätta, mata och så tar vi hand om det. För Gud har skapat det här barnet. Och det tar 300-400 år innan det här börjar verkligen gå hem. Och vi får slut på slaveri och vi får slut på kvinnoförakt och vi får slut på barnens utelämnande. 600-talet ännu i Finland lämnar man flickbarnen i snön. Om man inte ville ha den här flickan så lämnar man henne i snön och dö. 600-talet i Finland. Men den kristna tron kom och den var radikal och det var en minoritet och den förändrade allting. Och min broder, min syster, du är en sån minoritet idag när du tror på Guds ord. Men det är inte en dålig minoritet. Det är en minoritet som en gång redan förvandlar hela världen. Och Gud kan göra det på nytt om han vill. Men vare han gör det eller inte så är vår uppgift att stå på skriften alena. När det gäller det där Gud har talat så är saken avgjord. Och så håller vi oss till det och så är vi ödmjuka inför forskning och teologi och allting och lyssnar och lär oss. Men vi står där som Bibeln står. Kosta vad det vill. Och idag kostar det lite mer. Men det kostar inte så väldigt mycket. Om du jämför med vad till exempel ex-muslimer betalar. En av våra journalister skrev en bok just om. Hon intervjuade hemligt 30 i Finland boende ex-muslimer. Och vad de betalar, det är ett annat pris. När de tar emot dopet, tror på Jesus. Den ledande imamen i Finland sa, det är två ting som ser omedelbart. Nummer ett, du blir utan arv. Nummer två, ditt äktenskap förklaras för intet. Så om du har fru och 6 barn i Afghanistan, så det var sista gången du såg dem. Du är omvänd. Domaren säger barnen hör till henne och du ser inte dina barn längre. Min vän, vårt pris, mitt pris. Att åka i hissen och ha någon som inte talar eller dricka ett kaffe ensam. Tänk jag ens nämna det inför de här bröderna och systrarna. Som betalar ett pris för Kristi skull idag. Som jag ingenting vet om.